Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Hasse Brontén här. Det är den 108:e gången som jag påar en ny gäst i den här podden Snutsnack. Stort tack för att du lyssnar. Idag heter min gäst Scott. Och det som är extra intressant med honom är att han har jobbat som polis i Australien och sen skolat om sig till svensk polis. Finns det några skillnader med att jobba som polis i de här två länderna? Det ska vi snart få höra mycket mer om. Stort tack till dig som tipsar om kommande gäster i den här podden. Jag kan säga att jag uppskattar verkligen det. Men ha lite tålamod. Jag har nu en lista på över 200 kommande gäster. Och skulle alla de tacka ja så skulle det vara 4 års poddande. Men det beror ju på var jag befinner mig ute i landet. Jag försöker såklart att bocka av så gott det går. Men jag är så tacksam att ni hör av er och tipsar om intressanta gäster. Så ge inte upp trots att ert tips inte har dykt upp än i podden. Gilla gärna Facebook. Bokgruppen, Snutsnack heter ju den. Gå in och följ oss på Instagram så är det jättebra. Och tycker du om podden, var inte sen att skriva en fin recension på iTunes eller dela ett Facebook-inlägg eller något sånt där, så blir jag extra, extra glad. Och du, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10.70 kom.
Välkommen till Snutsnack, Scott.
Tack, kul att vara här.
Ja, eller kul att vara här ska jag säga. För jag har ju kommit lite, vi sitter nu på polisutbildningen i Växjö.
Ja, det stämmer.
Där du jobbar.
Jag har precis börjat jobba här. Efter sommaren så kom jag in på polisutbildningen.
Som lärare?
Som lärare, ja.
Då kom du från Växjöpolisen då?
Kom direkt från Växjöpolisen. Jag var kommunpolis i Växjö. Ja. Men som du kanske hör från min röst, att jag är inte från Växjö från början.
Nej,
jag pratar inte som en smålänning. Nej, jag kommer från Australien.
Du är från Australien?
Ja, så jag var faktiskt polis i Sydney, Australien innan jag flyttade hit.
Okej.
Okay. Så jag gjorde om utbildningen här i Sverige och började jobba som polis i Växjö.
Intressant. Berätta, var i Australien är du från?
Ja, jag brukar säga Sydney för alla vet vad Sydney är. Men jag kommer från en stad som heter Lithgow och den ligger 16 mil västerut,
okay.
Så uppe i bergen. Ja. Där växte jag upp och sen började med militären när jag var 16 år gammal.
Redan 16?
Ja, och sen när jag var 24 så blev jag polis i Sydney. Så jag jobbar som polis i Sydney och bott där
senare. Australien, jag tänker på så här gurkas. Är det gurkas? Nej, de som har sagt, är det kanske inte
Nej, Australien? Det är inte Australien. Gurka, ja, var är de ifrån? Ja, jag kommer inte ihåg nu heller, men inte Australien.
Nej, det är inte Australien. Okej, men när du var 16 då, var det mer tankar kring att bli militär än att bli polis?
Nej, det var alltid polis. Jag alltid vill vara polis. Det var min största dröm. Och sen om man tittar tillbaka på min familj så vi har den här typen av öka i vår blod kan man säga. Så om man tittar på min farfar, han var ambulansförare. Min pappa, han var ambulansförare. Jag har en storebror, han är polis. Min farbror, han var polis och hans två söner, alltså min kusin, var polis.
Oh.
Jag hade en annan farbror som var ambulansförare, hans son var polis. Så jag var den svarta få i familjen som började i militären.
Okay.
Så att, och nu är jag är min lillebror. Han så småningom blev ambulansförare också. Så det är, om man räknar upp alla tjänster och från min farfar till min lillebror så är vi uppe i nästan 300 år tjänst.
Oh,
sådär. Och det som är kul med detta är att de uppmärksammade det i vår hemstad i Lithgow för några år sedan och de nämnde en gata efter vår familj för att alla var polis och ambulans.
Nej, vad coolt.
Så vi har en Goodwin Lane i Lithgow.
Det är ju riktigt coolt. Du berättade att när du var 24 då så blev du polis i Australien. Ja, det... Hur var utbildningen där? Hur gick det till?
Ja, alla utbildning så via Australien är 7 olika delstater. Och New South Wales Police för den som jag sökte mig till. Mm. Så det är polis för delstater. Om man jämför med Sverige så New South Wales, de hade 10 miljoner invånare och ungefär 14-15 000 poliser. Så det är nästan som Sverige, bara i den här delstaten.
Just det.
Utbildningen var på central utbildning i ett ställe som heter Goulburn, som är söder om Sydney. Och då var det 6 månader på Police Academy och 1 år som aspirant och sen tillbaka till Police Academy. Okay. Efter det. Så det var totalt drygt 18 månaders utbildning.
Just det.
Och sen alla började sin karriär i Sydney, så man kunde inte söka sig till någon annanstans.
Aha, varför började
det? Ja, så efter 2 år i Sydney så då kunde man söka sig till andra ställen i delstaten, men okay. Sydney var grunden.
Det är som om alla skulle börja i Stockholm då?
Ja, precis. Så det var lite tufft, och man kan tänka det lite tufft för de som är lite äldre, som redan har familj någon annanstans ganska långt därifrån. De måste börja 2 år i Sydney. Och
ja, det är verkligen
det är inte så nu som jag förstår, men det var då.
Det var då. Hur trivdes du på Police Academy?
Jag älskar detta. Det var som jag sa när jag var ung, så det var min dröm att vara polis. Och sen kom jag in i det. Jag kommer ihåg, och säkert du gör det också, när man sätter uniform på första gången och tittar i spegeln och tittar, jag har äntligen kommit hit. Och det är precis så det var för mig. Och jag älskar utbildning. Jag började i flottan, i militären, när jag var 16. Och det var så att jag hatade skolan. Jag gillade inte det. Jag var inte jätteduktig på skolan. Jag är mer en praktiker än någon som sitter och läser hela tiden. Så, och det är därför jag i stort sett hoppade av skolan och började i militären. Mm. Så jag hade inte egentligen, när jag sökte mig till polisen, hade jag inte betyg.
Okay.
Att komma in. Men eftersom jag hade jobbat 7 år i militären. Och nådde viss grad i militären i Australien. Så de godtog det som istället för skolbetyg.
Okay.
Man kunde göra det på det sättet då.
Just det.
Men då när jag kom in i polisutbildningen, plötsligt var det var en praktisk utbildning, men det var akademiskt också. Mm. Så men då hittade jag min plats. Jag kunde. Jag blev ganska duktig på den teoretiska sidan också. Så ja, det kändes som jag har hittat rätt.
Mm. Men då kanske också en liten... Man hinner mogna lite på 7 år.
Ja, det stämmer också.
Och du hade hunnit bli 24 och kanske läshuvudet hade hunnit ikapp det lite.
Ja, precis.
Okej, så och de här 2 åren i Sydney då låter ju spännande. Hur var det att komma som ung polis då i Sydney?
Ja, att komma till en storstad, så Sydney har 4 miljoner invånare i Sydney, men om man tänker, det är samma som Stockholm. Vi har vårt område som vi jobbar i, så det är inte som vi jobbar över hela Sydney. Så det är samma som med jobb som polis här. Man börjar lära känna området, de personer som bor i området, de som busar mycket. Mm. Så det är ingen jättestor skillnad mellan att jobba som polis i Australien och polisen här. Men vi hade att göra väldigt mycket.
Det var så.
Och vi hade ett väldigt stort heroinproblem i Sydney just då. Och jag kommer ihåg de första 6 månader som jag jobbade ute. Jag tänkte att vi bara går från inbrott till inbrott till inbrott. Det var vårt vardag. 5-6 inbrott om dagen. Och jag tänkte att alla polis går på 5-6 inbrott om dagen. Mm. Det är rätt mycket inbrott. Och det var för att de ska
ha
pengar till heroin.
Hur är polisen, en polismans status i till exempel i Sydney eller Australien, så om man jämför med Sverige?
Ja, om man jämför det, så den känsla som jag fick från det, när man jobbade som polis i Sydney, så hade man väldigt hög status. I Sverige så är det inte lika högt. Det är ändå hyfsat hög status i Sverige, tycker jag, men inte på samma nivå. Man hade inte... I Sverige det känns som man har inte den här samma pondus som polis. Allmänheten kanske inte lyssnar lika mycket. Det är väldigt, väldigt lätt att klaga på polisen i Sverige. Mm. I Australien det är mer som de lyfter polisen istället för att klaga på dem. Okay. Svårt att förklara, men det är den här känslan som jag hade. Och sen när jag tittar tillbaka till Australien, jag pratar om nästan 20 år sedan, så det har säkert ändrats en hel del sedan dess.
Det kan jag ha gjort, såklart.
Jag kan bara gå på hur jag upplevde det ändå.
Jag gick en utbildning hos LAPD 1994. Och då var vi ute, det var den drog som trend blev drogtecken och symptom.
Aha.
Som jag faktiskt har skrivit tillsammans med en kollega, hela den rikstäckande utbildningen.
Oh.
Men i alla fall, då var vi på lite praktik med de amerikanska poliserna. Och det man reagerar på, det är ju det här yes sir, no sir.
Ja.
Att liksom man sa stå på linjen och de sa yes sir. Och man tyckte det var artiga de är. Men sen var väl kanske känslan i övrigt att bemötandet var liknande.
Nej. Så.
Men vi har ju inte det här yes sir och no, som kanske låter trevligt. Jag vet inte om det alltid är det menat så, men de säger ju alltid så i alla fall.
Ja, men i Australien, om man tänker även internt inom polisen i Australien, så är vi med. Man går efter grad väldigt mycket i Australien. Man jobbar upp till en viss grad. Och sen om man är till exempel länspolismästare och gammal länspolismästare motsvarande i Australien, då som en polisaspirant skulle inte ens prata, inte ens ha ögonkontakt med någon upp så högt. Och det är lite roligt, för jag hade, när jag började jobba här i Sydney, nej förlåt, i Växjö, det var två poliser från England som har ungefär samma system som i Australien, som kom hit för att de utredde något mordfall i England, och de skulle höra vittne som bodde i Växjö. Mm. Så det är klart att jag fick uppdraget att ta hand om dem, för att jag kunde engelska så under hela tiden. Och jag minns när jag gick ner korridoren på polishuset och mötte då länspolismästaren. Och jag, hej Anders, och han var, hej Scott, och sen fortsätter, och de här två poliser, ja men vem var det? Och jag förklarade, att det var commissioner. Och så, va? Och du hälsar på det sättet? Så de var chockade att i Sverige är det lite mer, ja vad kan man säga, inte så hierarkiskt. Nej. Som det är i de här länderna. Nej. Och det är på det sättet det känns bra. Man är på ungefär samma nivå när man pratar jobb och sånt, så det är bra. I Australien är det lite annorlunda internt uppbyggt.
Jag fattar. Hur många år blev det i Sydney för dig då? Blev det de två åren?
Nej, jag jobbade hela tiden, så jag stannade kvar i Sydney. Jag jobbade där, jag bodde där då, så jag stannade kvar i Sydney. Och jag ville inte flytta någon annanstans heller, för jag tyckte det var så spännande. Så det var bra. Så jag jobbade från, nu ska vi se, 96 till egentligen lämnade polisen i Sydney i november 2000, och det var samma dag som jag flyttade till Sverige.
Hur kommer det sig då att du flyttar till Sverige?
Ja, vet du, om du kommer ihåg 1999, så hade de World Police and Fire Games i Stockholm.
Ja, jag var med.
Du var med?
Jag spelade faktiskt i Sveriges basketlag.
Du gjorde det? Ja, jag mötte inte dig då, för jag spelade tennis.
Ja, okej.
Och ja, vi var här de här fem dagarna, och sen träffade jag min fru tre timmar innan jag skulle flyga hem igen.
Nej.
Bara i Gamla stan.
Är det sant?
Ja, så vi bara bytte e-mailadress och drack en öl ihop, och sen, ja, den blev som det blev.
Och sen började ni mejla då?
Vi bara mejlade varandra, och sen hon åkte till Australien på semester, och det bara klickade. Så vi tänkte att och just då var jag i full uppdraget. Jag var i planeringsgruppen för OS i Sydney 2000.
Okej.
Okay. Så vi tänkte att efter OS, efter det här uppdraget var slut, så tar jag alla min semester som jag har kvar och flyttar hit på prov. Mm. Och sen över 20 år sedan, så provet går ganska bra, så jag stannade kvar sedan dess. Så jag tog november 2000, åkte jag hit på semester. Och jag hade 9 månaders semester, för jag hade jobbat ganska mycket under OS. Oh, jag hade väldigt mycket.
Hur kändes det att komma till Sverige? Så, alltså, och nu blev det här provet långt, men vad var skillnaden när du liksom...
Ja, när jag först flyttade hit, man sitter och tänker att komma från ett jobb med OS, och det var ganska bra jobb där för att planera detta, flytta till ett annat land där man inte kan språket. Jag kände min fru och ingen annan. Första året jag var här, så det var som en semester. Det kändes som behövde inte prata engelska, svenska, och kunde, jag träffade min frus kompisar, och sen blev bra kompisar också. Men redan från dag ett var det målet att jag vill bli polis i Sverige.
Det var så.
Det var även till och med innan jag flyttade hit som min fru hade kontaktat Rikspolisstyrelsen och
kollat om det gick liksom.
Ja, och så det var planen, och jag tänkte jag flyttar hit och lär språket så här och det blir ingen problem. Och sen kom och det är inte så lätt som man tror det. Särskilt om man har engelska som modersmål och man är lite äldre, så jag var 29 när jag flyttade hit.
Mm.
Och det blev inte lika lätt som jag trodde det skulle vara. Men första året var det kändes som en semester. Jag fortfarande fick pengar från Australien, min lön från polisen. Och sen när den tog slut och sen jag började titta, oj, nu måste jag verkligen ta tag i det här.
Uh-huh.
Och så år 2 och 3 var den mest ensamma år som jag någonsin haft.
Alltså.
För jag ville inte prata engelska med dem, och sen jag började spela rugby här i veckor, det var en rugbylag, så jag började skaffa mina egna kompisar och jag ville inte att de pratar engelska med mig, jag vill prata svenska.
Mm.
Men man kommer inte in riktigt om man sitter och de skrattar och tar en öl och skrattar. Nej, det funkar inte.
Det,
så det var väldigt, väldigt tufft.
Mm.
Och under tiden så hade jag kontakt med både Rikspolisstyrelsen och polisutbildningen hade öppnat här i Växjö.
Mm.
Så Betty Rodin heter hon här från Växjö som var prefekt för polisutbildningen. Vi hade ganska tajt kontakt och till slut så jag tror de var så trött på mig att jag ringde varje vecka. Kan ni komma in nu? Kan ni komma in nu? Till slut de kanske bara sagt men låt honom komma in, han kommer inte klara det, och sen blev vi av med honom.
Ja, just det.
Men jag kom och läste här på polisutbildningen i Växjö och gjorde en liten speciell program, så det var, jag läste heltid men bara 2 terminer.
Okej. Okay. Hur var det då?
Tufft.
Var tufft?
Väldigt tufft. Ja, den praktiska sidan var inte tufft alls. Ja, men jag kunde göra mitt jobb som, jag visste hur man jobbade som polis.
Mm.
Men att göra den teoretiska sidan var, jag kommer ihåg, en av de mest stolta tider i mitt liv var när jag kom ut från juridiktentan. Och det var en 5 timmars juridiktenta på svenska. Jag ringde direkt till min kompis i Australien och sa, kan du gissa vad jag har precis gjort? Och de fattade inte att man kunde, ja.
Nej, det är häftigt.
Så, men det var rätt cool. Men jag var rätt stolt när jag klarade det, för det var inte lätt.
Ja, jag förstår.
Och det tog väldigt mycket. Och just runt den här tiden också fick vi vår första barn. Så då vi hade småbarn hemma, spädbarn hemma. Och,
ja, det är tufft. Men när jag kom, min mamma är inte heller från Sverige, och jag frågade henne så här, men när kom du på liksom att du kunde svenska liksom? När kände du att du kunde?
Ja.
Och min mamma har en historia när hon stod i ett skyltfönster, berättade hon, i Stockholm, och så kom hon på sig själv att hon tänkte på svenska.
Ja. Och det blev lite så. Jag hade tänkt att det blir som en kurv som går upp konstant, men det var inte på det sättet alls.
Aha.
Det var mer som en trappsteg, så man når den nivån och man tänker, nu är jag på gång. Men då dalade av lite, men fan, jag lär mig ingenting.
Mm.
Och sen plötsligt några månader senare så man förklarar lite mer och kan förstå lite mer. Så det var mycket att titta på tv med ljudet av och läsa texten. Det var mycket läsning av tidningar och det var på det sättet. Men det var inte alls en jämn utveckling. Det var ett trappsteg för mig. Och fortfarande idag så det är klart att jag pratar inte klockren svenska. Och när jag läser så läser jag väldigt mycket. Och det som är mest roligt är att man kan säga att jag lär mig väldigt mycket svenska under tiden som jag läste till polisen.
Mm.
Och jag skojar lite, så den första svenska bok som jag läste i mitt liv var Bamse och hans vänner till mina barn. Bok nummer 2 var Rättegångsbalken.
Det är tufft.
Ja, det är en ganska stor trappsteg.
Ja, det är ett stort trappsteg.
Men jag kan till och med idag gå till någon järnhandel och han vill söka efter en speciell verktyg som jag vet vad det kallas på engelska. Men jag hittar inte det på svenska.
Nej.
Men jag kan förklara för någon vad rättegångsbalken betyder och hur man ingriper. Så jag kan förklara polisiärt och fackspråket vet jag.
Ja.
Men det är lite pinsamt ibland. Man går in och man tar upp en bild av verktyget man vill ha och visar dem istället för att säga vad den är.
Ja, ja. Det är inte alla svenskar som kan någon på alla verktyg heller. Så.
Ja, det.
Men du som då har haft förmånen att jobba som polis i 2 länder...
Mm.
Vad skulle du lagtekniskt sett, Vad kan vi se för skillnader mellan Australien och Sverige rent lagtekniskt i ett, man säger, praktiskt polisarbete?
Ja, polisen i Australien har mycket mer lag och befogenhet än vad vi har här i Sverige.
Okay.
Polis i Australien får vi handhittande rättssystem också, så det är lite som England men, eller USA, så den första gången man kommer till tingsrätten man säger guilty eller not guilty. I Sverige har vi inte det här systemet. Mm. Men ute på gatan, om man ska visitera någon, det är ingen annan än den ingripande polisen som fattar ett beslut. Om man ska gripa någon, det är ingen annan än enskild polis. Och det är fördelar och nackdelar med det. Fördelen tror jag är att den polis måste verkligen ha grund för att göra allt som han gör. Jag säger inte att det är inte så i Sverige, men man kan inte luta sig tillbaka och säga att ja, men någon annan beslutade det, jag bara gjorde det.
Just det.
Så, och sen om man gör fel så är det bara dig själv som man måste ha väldigt, väldigt bra grund att göra ett ingripande. Mm. Och sen även om det kommer till åtalsfrågan, så det är polisen som ingriper som bestämmer om de ska driva ett åtal eller inte.
Mm.
Så det går till första tingsrättets dag. Och sen den polis som ingriper, till, jag kan dra en exempel. Om vi åkte till ett inbrott som vi pratade om innan.
Mm.
Och det fanns fingeravtryck att ta. Så vi gör vårt jobb på plats och sen åker vi in och skriver anmälan och fasar det glömt.
Okay.
Men om de här fingeravtrycken kommer tillbaka och de identifierar någon, hela caset skickas tillbaka till den polis som var på plats och säger nu ska du utreda detta.
Oj.
Så det är mycket mer personlig ansvar inom polisen.
Ja, så man är ju också då verkligen utredare?
Man är både ingripande och utredande. Ja. Så det är, och det var den som var den svåraste för mig att tänka på när jag kom till Sverige. Så, jag tog den första krogbråk som jag hade varit på. Tänk klockan inte på natten in i stan. Vi har en vittne som är på plats. Jag började hålla ett förhör och sen en kollega kom upp och sa nej, krim kan du göra det sen. Mm. Och jag tänker, vad menar du krim kan göra det sen? Vi har den här personen här nu. Vi gör det nu. Men det var på det sättet, det ändrats lite under tiden nu. Mm. Så det är lite mer på plats. Men jag kände mig då när jag kom hit och började jobba att förstahandsåtgärder på polisen i Australien var mycket, mycket mer. Var,
långtgående.
Ja, än vad polisen i Sverige gjorde. Okay. Då. Igen, jag pratade då och inte. Sverige har utvecklat sig otroligt mycket i de här frågorna den senaste tiden. Men, och det är bra. Att vara en ingripande och utredande polis i samma jobb som man sitter, hur man startar dagen, man får den som man ska jobba med. Den första man gör sitter ner, vem ska du intervjua idag? För man går igenom den utredningsåtgärder som man har planerat.
Okay.
Man kallar inte folk till förhör, man åker ut och förhör dem. Så det är inte på det sättet. Så man behöver inte skrivbordsjobb för att bli en utredare. Så man gör upp vad man ska göra och planerar den på ett sätt. Och sen kan det komma en akutjobb.
Mm.
Så nej, men det, vi tar den en annan gång. Tar utredningsåtgärder en annan gång då. Vi tar akutjobb.
Ah, okay. Och jag tänker på det också. Om man har ett sånt arbetssätt så tänker jag att man kanske... Det finns ett behov av att göra det väldigt noggrant om man ska göra det själv sen. För det kan jag komma ihåg att det har funnits en tendens, precis som du säger, men det där tar krim sen.
Mm.
Och när man hela tiden, om man har det utan att man menar att, eller tror att det ska bli sämre, så finns det ett glapp där ju.
Ja, det är det.
Det blir ett glapp.
Men man kan tänka, varje gång man lägger över ett ärende till någon annan, så jag som ingripande polis har väl länge över det till krim. Det går i balansen och sen kanske den handläggare måste lägga över det på någon annan.
Mm.
Varje gång man lägger över det så tappar man någonting.
Mm.
Man kan inte sätta finger på vad man tappar, men till slut så hamnar det hos någon som inte var på plats. Det var kanske länge sedan. Brottsoffret kanske inte har den här kontakt. I Australien så är man för varje jobb som man hade inom 7 dagar så hade man ett krav. Man kunde inte avsluta din anmälan om du inte inom 7 dagar har ringt till brottsoffret och frågat hur mår du? Är det bra? Är det någonting med sig? Så ger den här direktkontakt tillbaka.
Ja, det låter ju väldigt sunt.
Det kändes så. Men här kanske vi kan göra mycket med för brottsoffret som vi gör idag. Och jag vet också att de tittar väldigt mycket på hur vi hanterar brottsoffer också. Så det låter här som jag säger att det är kass här i Sverige, men det är det absolut inte.
Nej, men jag förstår. Men det finns ju alltid, och det finns ju säkert saker i Australien som också går att förbättras. Det ska man ju sträva mot hela tiden. Och lite som det har varit i Sverige så har det ju varit mycket rent generellt i samhällsdebatten också, att det har varit mycket gärningsfokus på gärningsmannen, och till och med för detta rikspolischefen sa ja, vad har den här personen varit med om som har gjort de här sakerna, och man har kanske inte riktat fokus lika mycket på brottsoffer, och det är väl någonting som håller på att förändras.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter, och glänta på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Jag tänker, i Sverige har vi också som polisman så kan man ju också fatta beslut i någonting som heter fara i dröjsmål.
Ja.
Till exempel kan en polisman själv fatta beslut om en husrannsakan eller en visitation av en person. Finns det något liknande i Australien?
Ja, eftersom vi alla har den här befogenheten att fatta beslut ändå. Så, ja, allt,
så, vi har redan det.
Vi har redan det. Så om man gör det i fara i dröjsmål eller inte, det spelar ingen roll. Nej. För att det beslutet är på den här individen som fattar beslutet. Så vi ringer aldrig till en inre befäl eller åklagare eller något. Nej, de är inte i spelet. Så åklagaren är den som, när vi har kommit tillbaka och vi har skrivit anmälan och intervjuat och gjort allt. Och vi bestämmer, ja, vi ska charge den personen.
Mm.
Så det, vi gör det, och vi gör en ganska enkel protokoll. Den skickas till åklagaren, så när de tar den till tingsrätten 2 veckor efter man har gripet, så inom 2 veckor står du framför en domare.
Oj.
Och bara säger ja, guilty och not guilty. Om de säger guilty, om de erkänner, så får de straffet direkt. Det är ingen mer utredningsåtgärd i det.
Okay.
Men om de säger nej, jag säger not guilty. Så då åklagaren tar allt detta, skickar tillbaka till ingripande polisen och säger han har sagt att han är not guilty. Nu ska du utreda. Så det är lite på det. Men på det sättet så man kan
intressant,
säga att,
alltså.
Ja, det är ett annat sätt att göra det, men det är rättssystemet som England och Australien har.
Just det.
Och det gör så att ja, det är inte så jättemånga fall man måste utreda, för de flesta säger okej, ja, jag är skyldig, jag tar mitt straff nu.
Okay.
I enklare fall kan man säga.
Just det.
Men om det är mål eller något, så är det klart att det är en fullständig utredning innan.
Ja, jag
men gärningsmannen kan ändå säga ja, jag är skyldig, jag vill ha mitt straff direkt.
Men skulle det vara så att även om du kommer ut på ett mord,
ja,
tar du det caset också då?
Nej, och det var vi kom med detectives in i detta.
Ah, okay.
Så vi har inte en krimavdelning, men vi har detectives. Om man tänker, jag jämför lite med Växjö och den polisstation som jag hade, ungefär samma storlek och samma antal polis, hade vi max 10 detectives.
Okay.
Så det var ingen utredare eller utredningsavdelning överhuvudtaget. Så om det var mord, våldtäkt eller komplicerade fall som bedrägeri eller något som krävdes lite, eller inte bara lite, ganska mycket utredning.
Mm.
Det kunde man lyfta upp den till detectives. Men det var upp till dem om de vill ta det eller inte. De klarade att ta mord och våldtäkt och det. Men jag som en aspirant var handläggare och utredare för knivrån på tunnelbanan. Mm. Så på den nivån så allt upp till beväpnat rån är den ingripande polis ansvarig för utredning.
Just det. Något som jag tycker något som du nämnde som jag tycker är väldigt intressant, som jag har tänkt på många gånger själv, det är det här i Sverige, det här jäkla kallant folk till förhör. Folk kommer inte.
Nej, det är, vilken tidsspill.
Det är sån tidsspilla. Alltså det är ju år av tjänst som slängs bara i sjön. Ja. Och det borde vara förbjudet att sitta och kalla folk till förhör. Som du säger, åk ut och förhör folk. Ja. Säg så här, imorgon kommer jag och jag hämtar dig på jobbet. Eller liksom, den och den tiden kommer jag komma ut. Och det gjorde vi sen när vi jobbade med, jag jobbade på något som heter Rave-kommissionen under en tid. Men vi åkte ut till folk hela tiden.
Ja.
Och sen kom de där med sina polar. Kanske det blev så att man var tvungen att visitera polan som visade sig också hade knark på sig någonting. Det gav också positiva synergieffekter att åka absolut ut till folk också. Så det tycker jag svensk polis borde verkligen tänka.
Man kan sitta, är det vår organisation som gör det eller är det vår kultur som gör det? Är det för att vi är så van att är det utredare som gör det och kallar till förhör? Eller men de här krimsjuren som jag åker ut och gör det. Men det bara känns som du säger, det är en tidsbild.
Det är en tidsbild som jag tror att man måste tänka över för att det blir många luckor i krimmarna. Så han kommer inte, han kommer inte, han kommer inte. Det kan gå en hel dag utan att det kommer folk. Sen kan det nog vara så att förr var det nog så. Fick man så här, du är kallad till förhör till polis, då åkte man dit. Ja. Det blir väl lite annorlunda nu. Nu är det så här, skit i det.
Ja, det kan man säga.
För det är inte brottsligt att inte komma till det här förhöret.
Utan, nej. Ja.
Intressant, jätteintressant. Bara för att få en liten inblick i hur polisen i Australien funkar. Sen går du den här kompletterande utbildningen. Hur var det sen då att gå på, liksom, på Sveriges gator och torg och sätta på sig en annan uniform? Och...
Ja, så jag gjorde min aspiranttid i den så... Ja, gjorde vi alla. Jag jobbade lite i krim och sen lite trafiken och lite överallt. Men till slut så hamnade jag i... vi hade en ungdomsgrupp i Växjö. Mm. Och sen när jag jobbade i Australien så men, i grund och botten är jag en bombtekniker. Mm. Och jag skulle inte ens tänka mig att jag skulle jobba i en ungdomsgrupp ute och jobba med ungdomar. Så det var men det var jätteroligt och det var kanske den bästa tid som jag haft inom polisen att jobba i just den här gruppen. För de andra som var i gruppen och sen jobbet som vi gjorde, det var jätteroligt, så det var kul.
Men varför var det roligt då?
Ja, man under den här tiden så jobbade vi väldigt stenhårt med ungdom och alkohol. Det är klart att narkotika är någonting som man fokuserar på också, men vi såg att problemet som vi hade här i Växjö i alla fall, det var ungdom och alkohol, och det leder till, ja, du vet allt som misshandel, skadegörelse, sexuell brott och allt som vi bestämde oss att sätta stopp på det. Mm. Så vi började jobba med någonting som senare inte av oss men blev kallad för Kronobergsmodellen. Mm. Och vi har upp över 10-15 olika länge som vi satt i finkan och åtgärdade ganska många ungdomar ute i stan. Och jag gillar detta för de här ungdomar som man åtgärdar, jobbar med eller mot, hur man kan förklara det för vanliga ungdomar. Man kunde prata med dem. Det är inte som de här hårda, knarkande ungdomar som inte säger något, inte vill berätta något och bara polisen är bara skitstövla på det sättet. Mm. Utan var vanliga ungdomar, vi fick kontakt med dem, vi fick kontakt med föräldrarna på ett bra sätt. Och sen kunde vi göra insats och spaning mot länge och sen ta dem. Det var bara roligt, det var riktigt roligt att göra. Och sen åkte vi runt nästan hela Sverige för att visa arbetssättet och göra. Så det var väldigt, det var en jätterolig tid.
Intressant. Ja. Hur blev du bemött av ungdomarna när de hörde att du hade något engelskt eller amerikanskt?
Det var nästan en fördel.
Ja, det var det.
Ja, det var inte. Jag minns inte någon gång att någon här för du kan inte ens prata svenska. Varför är du polis? Det var med, var kommer du ifrån? Och den första jag berättade aldrig, jag sa, ja, men du får tre gissningar. Och så de gissar och sen de har gissat allt. Och du är från Estland och du är från Finland. Och det, nej, det är ingen som har gissat direkt. Och nu, ja, nu vet de vem jag är i Växjö, så de vet att det är Australien. Så.
Ja,
det. Men det var som, och inte bara ungdomar. Vi grep en vuxen för någonting. Det var samma sak. Var kommer du ifrån? Mm. Och sen där, tre gissningar. Och sen, ja, det är som bryter isen lite.
Mm.
Alltså det, jag såg det som en fördel, inte en nackdel. Ja.
Vet du någon annan som har konverterat från en, alltså har varit ursprungligen polis i ett annat land? Och sen?
Ja, det finns, när jag började så, jag hade hört ryktet att det var en kille från England som hade kommit hit.
Mm.
Men jag vet inte om han var polis i England och började jobba här. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men just när jag kom in var vi fem stycken. Det var en från Frankrike, en från Italien, två från Norge och jag från Australien.
Okay.
Så vi började utbildning samtidigt. Vi gjorde lite olika former av utbildning. Jag läste heltid här och de gör något på distans från hemmaplan och gjorde en annan typ av utbildning. Så,
spännande.
Några stycken, och jag har precis hört idag att en polis nu som har jobbat i Victoria i Australien, en annan delstat.
Uh-huh.
Och han är svensk, men har jobbat som polis i Australien. Mm. Och nu flyttar han tillbaka till Sverige och är på väg in till svensk polis. Så han vill jag träffa.
Uh-huh.
Men jag tror att han läser i Malmö eller Borås eller något.
Jag brukar alltid fråga min gäst, eller be gästen ta med sig en historia som på något sätt har stuckit ut eller påverkat den som, i yrket som polis. Och jag är ju så nyfiken om det är någonting som du tar med dig från Australien eller om det är någonting som du har upplevt här i Sverige.
Jag tror den här frågan skulle komma, så jag tänkte att vilken historia ska jag dra? Men det är kanske lite ovanlig fråga, men svar, men jag minns precis den här moment som jag hittade min ponder som polis.
Oh.
Det var i Sydney. Det var en trafikolycka på en ganska stor väg i Sydney. Så trafiken var, det var en kaos, och det var en bil som var parkerad i en parkerings eller transit lane kallas det för, och den var bara parkerad, den var inte del av olyckan, men vi var tvungna att flytta den här bilen på något sätt. Så vi gick runt och det var olika affärer och sånt som var längs vägen. Vi gick in och bara frågade, är det någon som äger den här bilen? Ingen sa något, och det var en pub på hörnan, och tänk på dagtid. Tänkte jag måste gå in och fråga där, och sen, den här puben var ganska känd, att det var folk där inne som gillar inte polisen.
Okay.
Men vi var tvungna att flytta den här bilen ändå. Så att jag och kollegan gick in, och vi gick runt till varje bord, kanske 50 personer i den här puben. Och sen gick upp till varje bord som en liten mus. Och så, äger du den här bilen? Jag var en aspirant. Så det var.
Mm.
Och sen bara få blick, och de sa ingenting. De ville inte berätta och säga någonting till polisen. Vi var bara, ja. Så gick vi till nästa bord. Vet du vem äger den här bilen? Snut, eller på engelska.
Mm.
Och sen till slut jag började bli lite irriterad. Ingen vill prata med oss. Jag bara står upp på en bar, inte bara stor, men baren, och bara skrek ut, om det är någon som äger den här bilen här ute, kommer jag att se till att den boxeras direkt nu. Ut och flytta den. Och sen en kille reser sig upp och går ut i sina bil. Men att stå upp på baren i just den här puben var något som, och det gjorde självförtroende ökade väldigt, väldigt mycket efter just den. Så då kunde jag använda police pondus lite mer när man var ute på olika ställen. Men det, just, det var när poletten ramlade ner, att ja, om jag är i den här uniform så får jag använda den här pondus i de här sammanhang. Så det var
hur tog du det, för att du gick ju först ändå och frågade lite snällt.
Ja,
våga jag, ska jag, och så typ, eller bara gjorde det?
Det var bara lite, jag tror den som gjorde att jag blev förbannad var att de inte ens sa nej, vi vet inte. Det var mer bara en blick, snut, och bara. Så jag blev frustrerad efter detta, för att befälet var där ute och försökte dirigera trafiken, och det var kaos ute.
Mm.
Och allt vi behövde göra var att flytta den här bilen så vi kunde lugna ner situationen. Och så det var press från den sidan, och sen ja, nästan lite ilska mot dem som är i baren, för de, ja, de vill inte lyssna, de vill inte, bara de här underblick mot oss är det bara snut. Vi pratar inte med en snut. Och sen bara hoppa upp och ja, bara skrika ut i den här baren, nu flyter bilen. Och sen en reser sig och går ut och
hur flyter. Kändes det då när han reste så gick och flyttade?
Ja, det var en lättnad, för att ja, jag var en aspirant och jag var inte van i de här situationerna heller, så mm. Men det var kul på något sätt, för att ja, jag har löst problemet för befälet som var där ute, så jag har en liten klapp på ryggen sen för detta, så det var bra. Att kunna se att ja, man kan, även om det är obehagligt, så kan man
just det.
Om man vet vad man ska men säga och göra.
Skulle du säga att man har lite liksom skydd av sin uniform där? Och kan
oh, liksom, ja. 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 Och så är det inom polisen. Om man har uniform på, så ja, det ger lite mer pondus, tycker jag i alla fall. Mm. Så det är klart. Och det är kanske därför vi har uniform. Mm. För folk ska se att ja, den här personen här, där han eller hon säger ska vara rätt.
Eller, hur skulle du säga bemötandet, alltså om vi pratar om mötet med kriminella och så där, hur skulle du säga att det är någon skillnad där, ja. Australien kontra Sverige, eller kan ja, du se någon skillnad?
För den historia som jag drog nu, så det jag beskrev, de vill inte ens titta på oss, men i den stora dag som vi pratade om tidigare, att bemötande eller respekt för polisen är lite högre i Australien än vad det är här. Så det är väl en lite ovanlig situation just det hände. Men man möter, du vet det här också, det beror mycket på vilken typ av person den polis är också.
Absolut.
Man kan styra det väldigt mycket själv hur man vill ha en bemötande. Så om man är en skyddsstövel och är ute och bara skäller på folk för att de för att man kan, då kommer du inte få någon bra bemötande överhuvudtaget, oavsett vilket land du jobbar i.
Nej,
så om man har en ja, hyfsat stor del av empati när man pratar med folk, så kan man styra de här. Och det, du vet den väl.
Absolut.
Och det var jag alltid, jag menar, totalt nu har jag varit polis i nästan 23 år. Det lär man inte här i den här miljön på polisutbildningen. Man måste ha lite erfarenhet. Ja, och
träffa människor. Ja. Och, ja, precis. Det är det som är intressant när man kommer ut. Och jag kommer ihåg när jag började som polis. Jag var väldigt ung och jag var väldigt smal och såg yngre ut än vad jag var. Och så där. Och jag märkte att folk såg det på mig. Någon gång sa ja, men dra tillbaks till gymnasiet, eller du vet, så sa hon till mig någon gång, jag tänkte fasen. Men jag jobbade fram ett sätt att jobba som till slut jag märkte funkar, men det tog ett tag att hitta. Och jag kommer ihåg också att jag hade ett ganska enkelt ärende med en stor, stark kollega som hade jobbat många fler år än vad jag var, men där då personen i fråga vände sig mer mot mig. Och då förstod jag att det här gör de nog för att jag var mer verbal och inte speciellt... han var lite aggressiv den andra kollegan, och det var ett ärende där man kunde vara lite arg och sådär kanske.
Ja, men precis.
Men det måste man ibland liksom dölja.
Det påminner mig av ett jobb som vi hade i Sydney någon gång, och det var en psykisk sjuk människa som var utanför sitt hus. Han står endast i kalsonger mitt på natten. Till slut så var vi, jag tror vi var 7 stycken manliga polis som var kring honom och försökte, jag menar alla var tuffa polis som, nej du ska lägga dig ner och du ska, och han ville inte ge upp, han var redo för att fightas. Sen hade vi en kvinnlig kollega som kom in och steppade mitt emellan och sa, vill du komma med mig istället? Han lugnade sig ner direkt, han vill ha en out på något sätt. Han vill ha ett sätt att ge sig.
Lösa.
Men han kan inte ge sig till de här 7 tuffa killar som står kring honom och skäller på honom. Men någon kom in och pratade med honom på rätt sätt. Han bara la sig direkt. Och det, en annan polletteri gick ner på mig. Just det här fallet. Att, nej, vi är 7 hyfsat stora och starka poliser. Vi kunde inte lösa det här problemet utan våld. en person kom in, och det spelar ingen roll om hon var en kvinna eller en kille, men en annan person kom in och gjorde, pratade med honom på ett helt annat sätt och gav honom, öppnade den här dörren för honom att säga att ja, jag kan gå med dig utan att bråka. Mm. Och det är, ja, men man lär sig mycket av att se hur andra poliser jobbar också. Och sen om man har en dålig polis, jag lär mig mycket av det också. För hur många gånger har du så här, sett någon och sagt att jag kommer aldrig vara som den här?
Många gånger faktiskt.
Ja. Och det är, och så man, om man kan se den, identifiera den, ta det till sig, så man blir en bättre polis av det. Mm. Och det är vad jag försökte göra i hela min karriär. Jag försöker lära mig av inte bara bra polis, men dåliga polis också. Mm. Så om man kan undvika det, så är det det bästa.
Ja, vi har pratat om det i podden innan, just det här bemötandet, hur viktigt det är. Och att när man, jag tror det var gästen Erik som berättade att vad, som, vad en personerna har gjort och så möter de polisen begripna till exempel, så ska de inte kunna säga visst, jag gjorde fel, men de hånade mig, de förnedrade mig. Man ska gå där med flaggan i topp, och vi ska inte bjuda på att bete oss på det sättet som polisen. Vi bjuder inte på det, utan vi ska vara schyssta. Och det ska de inte kunna klanka ner på.
Precis, jag pratade med en kollega i, jag tror det är Göteborg. Han sa att ja, man kan vara ute och det kan bli väldigt, väldigt tufft, och man gör hårt ingripande och sen de kan hata dig. Men hans mål var, varje gång han släppte ut någon som han har släppt in, även om han använt våldet för in dem, att de ska ta i händerna när de går. Mm. Och då börjar hans jobb redan inne på polisstationen och börjar prata schysst med den personen så de förstår vad som har hänt. Och så hans mål var att ta dem i handen när de går därifrån, och då man lyckats på något sätt nå den här personen på ett annat sätt. Jag tycker det är en bra sätt att, oavsett vad man griper någon för, ta dem i handen när de går härifrån.
Ja,
så de förstår att ja, vi är bara människor också.
Ja,
göra vårt jobb.
Precis. Och det är ju, man, du berättade om 7 stora starka poliser där i Sydney, men det är ändå väldigt, väldigt få poliser som jag har träffat och jobbat med som vill slåss liksom. Man vill ju inte det.
Nej.
Även om det kan verka så ibland för allmänheten, men man vill ju undvika det.
Ja.
Och då är det här verbala sättet att möta folk otroligt viktigt. Ja,
ja, det är mer viktigt än att vara duktig, för att slå, duktig på att slåss.
Mm.
Man kan. Och det, ja, i ungdomsgruppen var jag ut på skolorna ganska mycket och pratade med ungdomar. Och sen, ja, och om de, även om de är väldigt små ungdomar, man säger okej, vilken typ av, vad är polisens bästa verktyg att lösa? Och det är klart att de säger att det är pistolen eller det är betongen eller något. Och det är, nej, och sen man pekar på munnen. Mm. Det är munnen. Det är den bästa verktyg som polisen har för att lösa ett problem.
Mm.
Och då, ja, men och så är det.
Ja, så är det. Så är det. Hur var ni utrustade då som patrullerande polis i Sydney?
Allt som vi har i Sverige, så hade vi det. Men vi hade Glock som var på. När jag först började som polis hade vi Smith & Wesson 38 revolver.
Okay.
Så jag jobbade med det i ett par år, och sen bytte de ut den till Glock. Så vi började med Glock. Men
ganska liknande vapen till Sig Sauer.
Ja, det är inte jättestor skillnad. Jag som inte är vapenintresserad, så för mig är det, ja, det
same.
Men pepper spray hade vi i Australien. Men när jag började jobba här så hade vi inte den här. Och det var någon verktyg som jag saknade när jag jobbade ute. Så det, jag var jätteglad på något sätt när de fick den här i Sverige, men inte glad på ett annat sätt, för jag är tvungen att gå igenom utbildningen igen och få den i ögonen. Så två gånger i livet har jag gått igenom den här utbildningen, inte mer. Så att, ja. Men annars är utrustningen är ganska lika. Det är ingen. Den som var väldigt svårt också, den första våldsam man som vi hade, han var en lobb. Han hade trillat och
i Sverige alltså?
I Sverige.
Ja, en berusad
trillat, ja, förlåt. Slå sig i huvudet, så det var mycket blod. I Australien, vi aldrig någonsin transporterar någon i baksätet av polisbilen. De flesta som jobbar, vi har, ja, det kallas för en caged vehicle.
Okay.
Så vi har en bur längst bak i polisbilen. Och då sätter vi alla som vi skulle transportera någonstans. De satt aldrig i bilen. Och så den första, den här mannen som vi skulle ta, så plötsligt en våldsam, blodig man sitter i baksätet av polisbilen och försöker slåss. Och jag tänkte, nej, det här kan inte vara rätt. Men det är ju så att man transporterar alla gripna, alla i baksätet av polisbilen här i Sverige. Och det var svårt för mig att vänja mig med.
Men är det en speciell då unit som åker och hämtar folk då?
Nej, det är de här general duties polis som vi pratar om, som är ingripande utredare polis och en ingripande polis.
De har en sån cage där bak i sin bil?
De flesta i det här området som jag jobbar i, så hade vi 3 stycken sådana. Så det var vanliga polispatruller i dem som gjorde sitt jobb, men de hade en bur i bilar. Men det fanns vanliga bilar också, vanliga polisbilar eller highway patrol också. Mm. Om de hade gripit någon, så körde de inte in i sin vanliga bil. De ropade efter en av oss som satt i bilen med bur. Just det. Så vi kunde komma och transportera. Det var alltid, jag tror det fanns i vår motsvarande, det kallas för FAP här, men motsvarande
föreskrifter, alltså.
Föreskrifter om hur polisen ska jobba. Just det. Att vi får inte transportera i bilen. Ah. Måste ha dem i en bur.
Och det har man ju varit med om många gånger, att det uppstår ju ofta, eller ofta ska jag inte säga, men det kan ju i alla fall uppstå bråk i baksätet, och det är synnerligen struligt med någon som ska slåss i baksätet på en bil, och folk kan ju faktiskt bli våldsamma fast de sitter bojade. Ja. Och det är stökigt.
Mycket. Och sen om man har någon som är förbrusad och lite våldsam, om man sätter ner den här skydd som man har, man kan rulla ner skydd på baksätet, då kan man inte sätta säkerhetsbälten på. Och sen i den situation så rämmer man väl in med den här personen och får dem till där de ska så fort som möjligt. Mm. Och då, ja, de är hyfsat fri för att slåss om de vill, även om de har handfängelse på sig.
Så nu när jag tänker på det, så har man sett, det finns ju något brittiskt program där man får se polisen, då har de också sådana bilar, de sätter in dem bak liksom. Ja. Och det verkar ju, det minimerar ju bråk med polisen om de sitter där bak själva.
Ja, det gör det.
Verkligen.
Så det var bra.
Mm. Men, det är intressant med de här skillnaderna som kan tyckas små, men praktiskt ute för poliser på fältet så är det en ganska stor skillnad att ha någon helt separat i en sån bur. Låter ju...
Ja, det låter.
Låter lite hårt kanske, men ändå, det är samma sak med att sätta på handfängsel i Sverige. Det är ju ganska restriktivt liksom. Ja. Medan man kanske, vet inte hur det var i Australien, men av säkerhet så är det ju bra att ha folk.
Ja, precis. Faktiskt. Och det är just att vi använder handfängsel mer i Australien än vad vi hade här. Mm. Vad vi har i Sverige. Och det, men jag tror att man vill slippa pappersarbete också här. Så kanske man väger upp, ska jag sätta på dem eller inte? För varje gång man sätter på hemfängelse, då är det hemfängelseprotokoll lätt och enkelt att skriva, men det är ändå en papper till.
Ja, precis. Papper. Precis, och behövde ni inte skriva hemfängelseprotokoll?
Nej. Men det som är lite annorlunda i Australien också, att man har en officiell notebook. Så allt som man gör i tjänst skrivs ner i den här notebooken.
Okay.
När man får en ny, så man skriver under, får en ny. När man är färdig med den, lägger den tillbaka och skriver under, du har lagt den tillbaka. Mm. Så någon kan fråga mig, vad gjorde du den 22 oktober 1998.
En logg helt enkelt.
Ja, men jag kan ta upp den och jag vet precis vem jag har pratat med. Till och med förhör finns i den här notebooken. Mm. Så allt, vem jag har jobbat med, vilken bil jag jobbade i. Så den här logg är väldigt, och man får inte lämna ett rad fri. Man ska stryka under precis när man avslutar ett fall, nästa rad och nästa fall. Så det finns ingen utrymme att lägga till någonting annat. Okay. Om man skriver fel och ska ta bort den, du får inte tipex eller något annat. Det är bara ett streck genom. Så
man ser exakt vad man har fört.
Så det är oftast att försvaret, när man är på tingsrätten, de kräver din notebook och de går igenom vad du har gjort, hur du har gjort det. Så man dokumenterar allt.
Åh, jäklar.
Och jag kommer ihåg när jag var polisaspirant och jobbade på krim. Mm. Jag utredde en ringa misshandel i stan. Och det var två polis, och det låg i balans i 6 månader. Så det var 6 månader senare. De två polis som var på plats hade identifierat den här gärningspersonen. Så jag ringer dem och sa att kan ni skriva ett PM om hur ni identifierar dem? Och de skrev tillbaka, ja, det var så länge sedan, vi kommer inte ihåg. Mm. Om du säger det i Australien, du kan nästan förlora ditt jobb. Du måste ha det i en notebook hur du har identifierat den personen, varför, hur det gick till. Mm. Så allt är klart. Så de skulle kunna, om de var i Australien, så skulle de bara öppna upp sin notebook. Och, ja, vi körde förbi med den brottsoffret, och kring de här två personerna var 20 andra personer. Och, så en målande beskrivning av hur allt gick till. Mm. Men i Sverige är det lite...
Intressant. Ja, mina anteckningsböcker var ju inte vackra, kan jag säga. Det var ju mycket kors och tvärs.
Ja, men varje vecka så var man tvungen att ta den här notebook till sitt befäl. Och de kollade och såg att det är korrekt ifylld. Och sen på sidan, jag minns på sidan, så skrev man anmälningsnummer. När man skrev en anmälan så man kan referera till den. Och sen de gick, you know, en polis... assistent i Australien får endast skriva med svart bläck. En sergeant, så en inspektör motsats i Sverige, får endast skriva med en blå. En när man kommer lite högre upp, inspektör i Australien som är som kommissarie här i Sverige, får endast skriva med röd. Så även i din notebook, du vet vilken nivån av personer som har kollat
vilken
på din
grad
notebook.
Alltså.
Ja. Så det är, ja, det är lite mer hierarkiskt i Australien. Och sen den rikspolischefen, jag tror han hade en
guldpenna.
Lila eller något. Han var den enda som fick skriva med en
speciellt.
Det är lite roligt.
Ja, det är lite roligt.
Och så en bricka till exempel. Om jag
alltså din badge,
skulle visa liksom min badge. Så en ljusblå bakgrund. Så brickan eller badge låg på en plastbakgrund. Om det är ljusblå, så alla utan att kunna läsa det någonstans visste att jag var en polisassistent.
Okay.
Eller när jag kom upp till sergeants nivån, så de bytte ut bakgrunden till min bricka. Så det är samma bricka, samma badge, men då var det mörkblå. Mm. Så när jag visade den så alla kunde säga att han är en sergeant. Okay. Och sen röd för inspektor, och sen det andra färg, hela upp, hela graden.
Okay.
Så det, jag kommer ihåg de här sakerna nu när vi pratar om
det är jätteroligt att höra. Jag tänkte vi skulle säkert kunna sitta jättelänge och jämföra här. Det är väldigt intressant. Men då är det också intressant att höra hur du ställer dig till att kolla på polisfilm. Du har ju liksom intryck från två olika världar här. Hur är det när du kollar på polisfilmer?
Ja, serie är den som jag kollar på mest, kan man säga. Själva film, jag vet inte, men det finns två i Australien som jag tittade på väldigt mycket.
Mm.
Det är en som kallas för Water Rats.
Water Rats?
Water Rats, och det är sjöpolis i Sydney.
Ah.
Och det är en drama, så det är inte som det är verkligheten på något sätt, men det är bara lite verklighetsförenkling kanske, men det var alltid roligt.
Vad intressant, för jag hade ju tidigare en gäst, Jocke, som var sjöpolis, och men några sjöpolisfilmer finns det ju inte, men då har vi Water Rats. Hör du, Jocke, om du lyssnar.
Ja.
Finns den på någon sån här...
Jag har inte kollat om det finns här i Sverige eller om det kanske finns på YouTube eller något. Jag vet inte.
Nej.
Men Water Rats. Och sen den andra som var min favoritprogram när jag var i Australien var Blue Heelers. Och det är som en polis i en små stad ute på landsbygden i Victoria. Så ser det ut. Och den... Ja, det var kul att...
Blue
Heelers. Heelers. H-E-E-L-E-A-S. Heelers.
Vad betyder det?
Blue Heeler är egentligen en hund.
Ah, okej.
Okay. Men Jaha, det är en Australian cattle dog kallas det för i Sverige.
Okay.
Men Blue Heeler kallas det för i...
Okay.
Men bara namnet Blue Heeler, Blue Police. Ja, och den... Den är bra att titta på.
Härligt. Då ska vi runda om. Vad har du i fickan? Har du något i fickan? Eller har du allt du har i fickan på bordet?
Ja, jag har...
Australiensan har blivit svensk.
Då ja, jag skulle inte visa det för det, för jag har sagt till min fru att jag har slutat. Så hon får inte lyssna.
Nej, hon får absolut inte lyssna.
Ja.
Det var det enda du hade.
Det var det enda som jag hade. Jag lämnade allt annat i kontoret.
Och sen har du din plånbok och mobil på...
Två mobil som på, vanlig polis.
Ja. Precis, ja. Scott, vad roligt det var att få snacka med dig och få höra om den här konverteringen liksom, från polis i Australien till Sverige och höra lite skillnader och dina tankar kring det.
Ja, det var kul.
Stort tack för att du ville vara gäst.
Ja, tack för att du kom.
Tack. Tack, det här avsnittet med Scott som hade jobbat i Australien som polis är slut nu. Men det är ju bara en vecka till nästa avsnitt, så håll ut, följ oss på Instagram och Facebook så hörs vi nästa vecka hoppas jag. Ha en jättebra vecka. Hej då!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.